Dennis heter jag. Har jobbat här en gång i tiden för en del år sedan. Jobbade då som ungdomspastor och verkade här som en blådåre. Tillsammans med ett gäng ungdomar som var lika blådårar. Tjänade här i rätt många år och har sedan de åren varit nere och tjänat i Varberg pingstförsamling. Vi har byggt ett socialt center där och jobbat mycket med det sociala inom kyrkan. Så jag har mer eller mindre de sista 10 åren varit verksam i heltidstjänst i församling, i kyrka. Och tjänat Gud och utvecklat Guds rike. Och det har format mig, det har format min identitet och format min kallelse och det jag tänker att jag ska göra för Gud. Och sen för snart ett år sedan, oktober, så började jag jobba i Kungsbacka tillbaks igen. Och jag är tillbaks i den här församlingen. Men jag jobbar inte i församlingen, utan jag jobbar på socialtjänsten i stan, i kommunen. Och när jag gjorde det hoppet så började det svaja lite för mig. För jag tänkte, vad är det här nu? För jag har ju alltid tjänat Gud i församling. Vem är jag när jag inte står i församlingstjänst? När jag är på ett vanligt jobb, vad betyder det? Och dessutom har jag gjort bort mig när jag har stått att man hela tiden ska predika när man är på sin arbetsplats. Men nu är jag på en arbetsplats där det är helt annorlunda. Och det var en jättejobbig period. Alltså jag tror jag brottades ett halvår, ett år innan jag ens gjorde bytet av tjänst. Och pratade med massa andliga vänner. Liksom, hur ska jag göra? Kan jag göra det? Vad händer med min kallelse? Ni vet, ibland så krånglar vi till det här med vår kallelse och vår tjänst inför Gud. Och sen landade väl någonting i så här, okej, jag kanske gör en paus ifrån min tjänst för Gud. Och så kan jag ladda batterierna någonstans och så kan jag jobba lite där. Så tänker man ibland. Och i den vevan, då var jag kvar i Varberg, då blev jag uppbjuden hit. För då hade New Wine en frukostsamling, någon ledarsamling här, va? Helt fantastiskt. Om ni får något sånt, bara gå på det. Hur trötta ni är, hur mycket ni har, vissa saker, det ska man ta. Jag kom hit i alla fall. Jag tror att jag fick svärfarsplats till och med. Han gav bort den. Jag vet inte om han tyckte att hans svärson behövde en dos av helig ande, jag vet inte. Men vi som han var så skickade han väg mig hit i alla fall, om det var honom jag gick med. Så var det en kvinna som profeterade över mig. Och så sa hon så här, jag vet inte vem du är eller vad du är, men jag tror att du står i någon form av församlingstjänst. Ja, jo, ja, det kan man säga. Det här var väl en torsdag, fredag. Jag skulle börja mitt nya jobb på måndag. Ja, jag tror inte Gud vill att du ska vara kvar där, utan du ska tjänstgöra utanför kyrkans väggar. Och så började hon tala in i mitt liv. Och då började jag ana oråd. Vänta Gud, skulle vi inte köra lite time out nu? Vad är det som händer? Men Gud var med i det. Så kom jag till jobbet. Till socialkontoret i Kungsbacka. Jag kliver in där och får gå runt och hälsa på alla kollegor. Sådär. Ni vet, allting är nytt. Och det ryktet har redan gått dit på något sätt att jag var någon form av präst, så att man kallade mig för prästen där. Och det funkar bra för mig. Så i kafferummet så står vi i första fikapausen, så kommer det fram en kvinna som jobbar och säger: Du, ja hej, jag ska bara hälsa. Ja, absolut. Du, jag har ett ord till dig från Herren sen. Du kan väl bara komma in på mitt kontor när du har tid. För visst är det, du har varit pass. Ja, jo, men absolut. Så tänkte jag, vad är det här? Fikade och så gick jag upp senare dit. Samma dag så vi var på ett möte och så satt vi på väg hem ifrån Oslo och så började Gud tala till mig i bilen om att du skulle börja. Och så hade hon det här och så profeterade hon rakt in i mitt liv. Om de senaste åren, om det jag varit med i, min brottning, det med kallelse och andra saker runt om som bara var så spot on. Jag bara satt där. Också samma sak, att nu börjat något nytt liksom. Gud tar inte time out. Han gör inte det. Han gjorde inte det med mig. För 3 månader sedan någonting så var jag tillsammans med Sebastian Staxet och ett gäng nere på socialkontoret nere i Helsingborg. Så körde vi ett event för 150 socialarbetare där vi fick be för dem, där vi fick vittna, där vi fick berätta om kraften i Jesus, vad man kan bära med sig i socialt arbete. Det har öppnat så många dörrar på runt om. Vi har planerat hela hösten, eller hela sommaren, hela hösten, till och med våren, att besöka olika socialkontor och socialförvaltningar som vill höra detta. Och ni som har hört Sebastian och ni som känner mig vet att vi inte jättelugna i våran tro heller, evangelister som vi är, så vi är rätt frimodiga och ändå öppnade upp sig på sådana saker. Så Gud bereder, vart du än står, bereder han en plats för dig. Du kan liksom inte, likt Jona, försöka fly någonstans. Gud kommer hitta dig. Är vi trofasta i det som Gud har lagt ner i oss? Är vi trofasta i vår relation till Gud och vår vilja att tjäna honom? Så vart vi än kommer sätta våran fot, så kommer han att börja etablera en missionsstation. Och utifrån den kommer riket kunna etableras. Inte så mycket för att du är duktig och hittar nycklarna, utan för att han öppnar och du låter honom göra det. Det är inte det vi ska predika om, men jag fastnar i det ändå. Så där är jag. Med i församlingen, tjänar på kommunen och staden på min plats där. Också med och åker runt en del med det här nya tältmötet. Med och organiserades. Vi åker till Sävsjö om ett par dagar. Det är ju Weissbrott och Staxet och Severin. Så de har köpt ett tält i 4000 pers på varje ställe. Och på varje ställe så har vi också en seminarium idag. Där vi bjuder in socialtjänst, polis, kommuner. Hundratals på varje ställe. Där vi också kommer ha stora panelsystem. Så att vi tänker att vi tar varje värld, varje del som finns. Så varje människa som sitter någonstans har en nyckel till sitt sammanhang. Och alla de sammanhangen ska väckelsen gå ut i. Inte bara bland de ena eller de andra. Känns det bra? Bra, vi ska preacha lite idag. Vi kommer att... eller vi, mest jag, ni kommer inte få säga så mycket alls. Mer än amen och halleluja och fortsätt. Det får ni säga. Men vi kommer predika utifrån... jag kommer predika utifrån temat andens kraft. Att vandra i andens kraft. Och det är egentligen en fristående fortsättning från ett bibelstudie jag har haft rätt nyligen. Där vi gick igenom från första Mosebok till uppenbarelseboken. Guds tanke över sitt folk. Av förvaltare och sökare av Guds närvaro. Av Guds härlighet, av Shekina. Och hur vi har sett det genom tiden. Från biblisk tid genom kyrkohistoria till daglig tid. Väldigt teoretiskt block. Idag är det nästan 30 grader. Inte lika teoretiskt block idag. Idag blir det mer konkret. Vad innebär det att vi söker Guds närvaro? Vad innebär det att vi går med den heliga ande? Vad är det? Och hur kan det få ett utlopp där vi står? Känns det okej eller? Ni får säga till om ni tycker att det går för snabbt, om det går för långt eller om det är någonting annat. Jag kan inte lova att jag lyssnar. Kenneth tar emot alla klagomål i efterhand. Vänner, jag är nog väl karismatisk lag, men också lite liturgisk. Så jag föreslår att vi står upp för att läsa Guds ord. Vi kommer läsa ifrån Apostlagärningarna. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kommer efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta så döptes de i Herrens Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Och tillsammans var de omkring 12 män. Sedan gick han in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen. Så att alla hörde det. Då lämnade han dem och han tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år så att alla som bodde i Asien, judar och greker fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer så att man till och med tog dukar och plagg som hade varit beröring med hans hud och lade på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrade judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. De sa: jag besvär över den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade om: Jesus känner jag till och vem Paulus är, det vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset. nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla. Och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sättet hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Amen. Varsågod och sitt. Jag tänker att vad vi ska göra idag är att vi ska packa upp de här många verserna tillsammans och se vad vi kan hitta i det här. För det vi vet är att den plats, den stad, den region, kanske hela världen aldrig blev detsamma efter det som skedde där. Så jag tänker att det finns mycket nycklar i detta Guds ord för hur vi också kan vinna den här staden, regionen, världen, platsen. Efesus, som man också kallades för Asiens ljus, nu får ni lite historielektion, är idag en ruinstad i Turkiet. Men på Nya Testamentets tid så var det den fjärde största staden. Så vi pratar en storstad. Den låg vid mindre Asiens västkust. Den här staden i Efesus, den drog till sig mycket folk. Mycket för att geografiskt så var det en knutpunkt för den världen. Man var tvungen att röra sig i och genom den platsen. Så att det drog till sig väldigt mycket folk. På grund av handel, båttrafik och annat. Men det var också så att religiöst så fanns det en uppsjö. Därför att många religiösa pilgrimer kom förbi där. Vi kan läsa vidare, sen så kan man läsa om Artemis tempel. Och många kom dit för att besöka detta. Så att det kokade och bubblade i den här staden av en massa olika människor och avsikter för att vara där. Man skulle kunna säga också att det var en perfekt plats att predika Jesus för. Ibland tänker man att en perfekt plats att predika Jesus, det är där man har likasinnade. Men Paulus, han tänkte tvärtom. Där det finns folk som inte tror, det är där jag ska vara. Det är där jag ska predika, det är där jag ska få tala ut. Och här gjorde man det. Här predikade han glatt om gudskapet, om Guds rike. När han kommer ner dit så träffar han några lärjungar. Alltså efterföljare till Jesus. De hade kommit till tro på Jesus. De hade hört talas om honom. Så när Paulus kommer ner så frågar han: men hörni, grabbar, vilket dop är ni döpta med? Ja, vi är döpta med Johannes dop, säger de. Ah. De känner inte riktigt till kraften i den helige ande. De har inte blivit undervisade, de har inte upplevt det ännu. Men de har ännu kommit så långt att de har börjat förstå att det finns en Gud. Och vi tror på honom, och så vitt vi vet vill vi följa honom. Och där i det gränslandet möter Paulus dem. Och de är fortfarande efterföljare till Jesus. Han undervisar dem om dopet i Faderns, Sonens, Helige Andes namn. Han lägger händerna på dem. Och de blir beklädda med kraft ifrån himlen. De blir döpta och de upplever andedopet. Sånt gillar vi som pingstvänner. Vi tycker att de delarna, de kan vi liksom lyfta upp lite extra starkt. Det gör jag med. Så vi stannar lite i det. Men kraften, anden, kommer över dem. De börjar tala i tungor och de börjar profetera. Det övernaturliga kliver in i det naturliga. Det bryter in i den världen de befinner sig i. För många år sedan när jag började min vandring med Gud, så var jag väl någonstans på samma ställe som dem. Jag hade precis börjat vandra med Gud. Jag hade börjat förstått att det finns en Gud. Men om Jesus verkligen var just den som Bibeln säger, eller om Bibeln ens var det som den säger, eller om kyrkan ens var den fulla sanningen, det var jag inte helt övertygad om. Och jag tänkte väl kanske att det ger en fingervisning om vad. Man kan ta lite och plocka lite vad man vill. Men att det finns en Gud, det hade börjat liksom, den förståelsen hade börjat kommit. Och att det fanns någonting med den kristna tron, ja, det hade också någonting mitt hjärta börjat vittna. När jag är på den platsen, och det här är alltså i Stockholm. Kanske på det, om man nu ska dra en liknelse, inte alls så olikt Efesus på det sättet. Det är mycket folk, det är en knutpunkt. Det är massa olika människor, det finns en massa olika tro där. Det snurrar och rör sig. När jag är där på min skola så har jag en kille i min klass. Han var min första Paulus. Han kom till mig och såg vad som började hända i mitt liv. Och så säger han så här: med vilken tro närmar du dig Gud? Ja, jag vet inte liksom, men det var lite blandat New Age, lite kristet, jag hade lite smörgåsbord. Men vilken tro närmar du dig, Gud? Sen började han undervisa mig. Han började tala om sin tro, inte så mycket som att så här måste det, utan han började vittna om sin tro. Han började ge mig böcker, för jag läste massor. Han gav mig lite andra böcker än de här konstiga böckerna jag hade fått tag i. Och han började sakta forma mig och undervisa mig. Och likt Paulus så tog han med mig till sitt sammanhang. Jag fick följa med honom till kyrkan. Jag fick följa med honom till hemgruppen. De hade börjat bett för mig ett halvår tidigare innan jag ens visste. Fult. Effektivt, vänner. Börja smygbe för människor, de har inte en chans. Jag har sett det hända så många gånger. Han var trygg och han vågade stå för sin tro. Jag kommer ihåg att han ofta hade en t-shirt med Jesus på. Och jag tänkte, varför gör han det? Det är ju jätteuppenbart då. Alltså det är ju bra att han tror, men det räcker väl med att han säger det till dem han känner och är trygg. Varför vill han göra bort sig? Han hade ändå status, han var trevlig, han såg bra ut, han hade en trevlig fru. Alltså, allting funkade för honom. Varför vill man pinna ner sig och göra sig tydlig som kristen? Men han gjorde det. Han var stolt över sin Jesus hela tiden. Han hjälpte mig ända fram till dopgraven. Och jag fick döpa mig i Faderns, Sonens, Helige-Andes namn i den kyrkan. Och jag fick bekänna min tro till Jesus Kristus. Och jag gick från den här lite diffusa Johannes dopet till dopet i Jesu namn. Det var min Paulus. Han såg mig, han tog mig, han ledde mig vidare. Jag blev en del av församling. Församlingen är livsnödvändig. Församlingen är livsnödvändig. Vi måste ha församlingen. Han lärde mig det, de lärde mig det, livet lärde mig det. Och jag blev en del av den här församlingen. Och jag började min vandring som lärjunge. Och rätt så snabbt så kom jag in i min egna hemgrupp. Jag var stor nog i tron från egen hemgrupp. Jag behövde inte följa med till hans. Och då hade vi en gammal tant som hette Ann-Marie. Hon var någonstans mellan 80 och 130. Och bara värre än tonåringarna. Alltså så fylld av helig ande. Det enda hon gjorde var att gick och bad i tungor. Och hon älskade barn, hon älskade ungdomar. Hon skilde sig från många av de äldre för att hon brann för den generationen. Hon bara sög tag i dem. Hon sög tag i mig och var med. Och jag fick komma till den här böngruppen. Vi delade livet och vi bad ibland i timmar nere på bottenvåningen på någon sån här plyschmatte garage liksom, eller källare. Där låg vi på knä. Och de mönstrade vad en troes liv såg ut. De mönstrade för mig hur det ser ut att vara tro. Hur det ser ut att strida igenom i bön. Vad bönen har för kraft. Och vi fick prova och vi fick öva. Och sen tog hon på sig sin Paulusmantel. Och så säger hon så här: Dennis, tog du emot den helige ande när du blev döpt? Är du andedöpt? Likt Paulus, har du tagit emot kraften ifrån himlen? Och precis som de här lärjungarna så stod jag så här: nej, jag vet nog inte ens om att den helige ande finns. Jag tänkte bara att det var någonting så här lite kyrkheligt som man använde, slängde in lite då, helige ande och så där. Jag är inte döpt i någon helig ande. Vad är det? Dop i helig ande, vad är det? Om sanningen ska fram så saknade jag inte en helig ande i det läget. Jag var så uppfylld av allt vad kyrka och Jesus var och tron i mitt liv. Så jag kände, det är fullt. Jag har inga behov av honom mer. Jag har allt jag behöver. Wow. Men hon väckte någonting när hon sa det. Det finns mer. Har du fått det? Så det började med en liten längtan. Ja, men det här. Kanske. Jag kommer ihåg att jag gick fram till min pastor och sa, du, Ann-Marie, hon pratar om en helig ande och andedop. Och hon pratar någonting om tungotal. Jag var helt ny liksom. Så här. Vad är det? Och då så tyckte jag att han verkade lite oandlig, för han varken bad för mig eller berättade så mycket. Han sa bara, ja, men du kan få lära dig lite om det. Och så hade han några utdrag i någon bok som han kopierade. Läs det här. Det står att vi ska lära oss om gåvorna. Och sen lämnade han mig där. I efterhand har jag förstått visheten i det. För att jag var tvungen att själv börja söka. Så jag började läsa. För ingen gav ju mig svaret. Och så började den här längtan och nyfikenheten bli ett behov. Jag behöver det här nu. Jag började be för det. Folk bad för mig. Jag behöver det här. Det övergick i någon form av desperation. Om inte jag får det här nu så går jag sönder. Jag måste ha det. Jag måste ha andedopet. Varför kan jag inte få det? De började be för mig i den här hemgruppen. De bad gång på gång på gång, timme efter timme efter timme. Stora möten, små möten, hemgrupp, hemma. Vi bad för det. Och jag blev mer och mer och mer och mer och mer desperat. Tills den dagen den helige ande kom över mig. Jag fick uppleva andedopet och jag började tala tung. Jag talade tung hela den natten. Så glad och så lycklig. Och jag kommer ihåg att det var som en skatt. Jag tänker ibland att Gud låter oss vänta på saker för att vi rätt ska uppskatta vad det är. Jag kommer ihåg att det var som en skatt. Jag vill inte gå och lägga mig för jag tänkte att då kanske jag tappar det. För jag vet inte hur jag talar i tungor, så hur ska jag kunna börja tala i tungor om jag slutar? Och jag kommer ihåg den känslan här att det var så här veligt när jag skulle gå och lägga mig. Och när jag vaknade tänkte jag bara, ska jag våga prova? Nej, det här kanske inte funkar. Tänk om jag tappat det nu. Nu har jag hållit på liksom så länge. Och så bara satt det där. Jag har funnits där sedan dess. Om vi kollar i vers 19 och 11 och 12 snabbt. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Någonstans när det här börjar hända så börjar jag förstå att det finns en övernaturlig aspekt av vår tro. Det finns någonting mer av kraft som jag ännu inte hade förstått. Helt plötsligt så börjar bibelläsningen bli något annat. Att, men vänta, det är inte bara spännande berättelser om någonting som var utan någonting som kanske är. Det här kanske är en karta över hur vi ska leva här och nu. Är man tillräckligt ny i tron och inte tillräckligt formad av en kristenhet som har tappat det, då tror man på allt. Och det är underbart. På ett sätt så. Jag kom till missionsbefallningen. Första gången jag läste det, så sen dess har det varit det som har format mitt liv. Den starkaste delen. Det var till allas nöje i Varberg där de sa att vilket tema jag än hade så kom missionsbefallningen med. I var man än hamnade så hamnade jag där. Liksom. Och så utan att jag tänkte på det så såg jag bara pastorerna satt där och sen bara. Nu är han där igen i min lista. Vad gör han där? Han skulle ju vara där borta på berget. Och vi är här idag med. 16:15. Den här läser jag då med min nyfunna tro, med mina nya ögon. Och han, alltså Jesus, sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus talade till dem blev han upptagen till himlen och satt sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Tänk om det är så vi ska leva idag. Galet. Det slog mig med sån kraft. Paulus kom ner till Efesus. Beväpnad med den heliga ande. Han kom med den här missionsbefallningen i ryggen ner till Efesus. Med kraften i den heliga ande. Och ibland så tror jag att det är på missionsfältet som gåvan är som starkast. För att ljuset syns alltid bäst i mörkret. Det är därför vi ska där och predika. Det är därför vi ska vara där och breda ut Guds rike. Det är där vi ska vara. Det är där det är som starkast. Och det ser vi i bibeltexten när Paulus är där. Han undervisade och han döpte dem. De blev andedöpta. Sen börjar de vandra i andens kraft. Där Herrens ande är, där är frihet, säger han i andra Korinthierbrevet. Den heliga ande är, där finns frihet. Där lossar bojor. Där händer saker. Under och tecken följde de i andens kraft. Så med den här nyfrälsta radikala tron som ännu inte hade blivit bortpolerad utan med en tro att allting är omöjligt. Ska jag flytta ett berg så ska jag flytta ett berg. Då tror jag fullt med det. Så med Guds hjälp på något sätt så hamnade jag ute på missionsfältet. Jag var inte många månader gammal i tron vid den här situationen. Kanske ett halvår eller någonting. Och jag befinner mig i ett litet missionsplan på väg ut till utkanten av Kenya i gränslandet till Tanzania. Där ska jag ut på missionsstation. Jag kommer tillväg på mission. Och landar där. Och kommer ut där. Och bara on fire. Nu ska vi predika Guds ord. Nu ska vi leva ut det här. Jag kommer så väl ihåg den första predikan jag ska hålla. Jag har fått en kallelse till en kyrka som jag ska gå och predika i. Ännu en väldigt opolerad predikant, väldigt ny i tron liksom. Jag har bara tagit Guds kraft och andens vingslag och följt med. Och jag klättrar upp, för det ligger på en höjd. Det här värdet är ju ingenting, och det är kostym, och man klättrar i den här halvdjungeln liksom upp med en stor bibel och försöker ta sig till det här. Så kommer man fram till denna lilla kyrka med jordväggar och sen plåttak. Jag kan säga att det fanns ingen aircondition, det blev rätt varmt. Deras möten var många, många timmar innan vi ens startade. Nervös som jag var, för jag skulle predika på engelska, det skulle översättas till swahili. Jag hade inte predikat någon gång innan. Det här var min första predikan liksom. Det är fullsatt. Och det är upphypat, den svenska missionären liksom. De tänker att nu kommer en gudsman av karaktär här och jobbar så här. Och jag tar mig igenom den här predikan. Jag vet inte vad predikan är. Jag tror att den är fullständigt kass, för mina kulturella kopplingar är ju noll liksom i det läget. Men jag tar mig igenom den predikan och så känner jag bara... Och jag såg på ansiktet att det kanske inte gick hem heller. Men jag tog mig igenom och tänkte, yes. Ja, men det är ändå en bra början. Så jag går och sätter mig längst bak igen och väntar på att få komma ut. Och så kommer pastorn fram och så säger han så här. Och nu bara alla, ni som är sjuka, ni som har problem, ni som har ont. Nu ska den svenska missionären be för er. Han ska frälsa er och han ska göra er friska och hela. Och bara börja måla på. Och jag bara, det finns bara en enda vit i hela detta ställe. Vem kommer nu då? Är det någon mer från Sverige? Och så rasslar det fram. Och så säger han bara typ, go. Och där står jag. Knappt 20 någonting. Ja, vad ska jag göra? Ja, Markus 16:15. Jag läser igenom. Ja, kavlar upp ärmarna. Så börjar jag be. Jag läser instruktionsboken och jag gör som det står. Och jag börjar be för sjuka. Det blev någon form av katapult, varav alla möten jag predikade därefter var helande möten på något sätt. Det var alltid stor inbjudan av helande. Det profetiska. Jag satt på mötena, så helt plötsligt fick jag massa profetier. Jag började tala in i mig. Jag visste knappt vad en profetia var. Men Gud verkade så starkt. Jag tror att Gud satte mig där först och främst inte för att välsigna någon annan, utan för att han ville skola mig i en miljö där jag inte visste att saker var omöjliga. Jag visste inte att alla inte blir helade. Jag visste inte att man inte kan be för vissa skador. Jag visste inte att jag hade ingen aning. Jag läste det. Jag gjorde det. Det hände. Amen. Och så gick jag på det. Och jag fick gå där i detta halvår och bara formas i det här. Och det har format min tro sedan dess, liksom min grund för den teologi sen som jag fick ta till mig och så. Ni orkar med, va? Ja, det är bra. Vi är snart halvvägs. Så att ha förhoppning. Skulle ni falla ihop av värme, då kommer jag säga att det är anden som rör sig. Så ni kommer antagligen bli liggandes där, så håll er vakna för säkerhets skull. Vi går tillbaka. Vi är inte riktigt klara med de här raderna i apostlagärningarna. Vi tar från vers 13 och så tar vi några av de sista där. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. Och de sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem och övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem och alla och Herrens namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det som står här, det är det vi kan få vara med och se och ska få vara med och se. För några år sedan när Hailey, hon är 3 år. För några år sedan så åkte jag och Emma ner på missionsresa till Sydamerika, Nicaragua. Vi har varit ett par omgångar eller jag har varit i alla fall ett par gånger varit med sist, och då var Emma höggravid. Väldigt kaxigt att åka ner höggravid till missionsfältet i den värmen, men hon är cool. Vi åkte runt i det landet, vi predikade, vi besökte många olika skolor. Jag undervisade på olika bibelskolor, både internationella bibelskolor och även inhemska skolor. Vi var och jobbade på lite sådär sociala projekt, var med och kollade upp några barnprojekt man byggde i slummen och byggde kontakt och relationer. Både jag och Emma har ju någon form av förkärlek till mission, så vi tänker att vi kanske någon dag någon gång kommer någonstans där det alltid är så här underbart varmt. Och när vi är där, så runt Halloween, så kommer det ett team av de här pastorerna med, och så säger de: vi tänkte att vi skulle åka ut till Vulkanön, den ö som heter Ometepe. Och vi vill att ni följer med. Ja, men absolut, vad är det som händer där? Ja, det är så här att det är en häxö, det är en trollö. Det är en rätt stor ö med inte jättemånga boende där. Men där finns väldigt mycket okkultism och det finns väldigt mycket häxor. Det finns stora kollektiv som ligger där häxor och människor från hela världen reser dit för att lära sig om magi och för att utföra ritualer och svart konst. Hela nätterna har man olika sådana här. De åker därifrån, berättar de, ibland i grupper in till fastlandet där de uttalar förbannelser mycket mot kristna, mot kyrkor och på olika sätt lägger förbannelser. Sen åker man tillbaka hit. På Halloween, då är det som mest. Då tänds det såna här ritualeldar över hela ön. Och trummorna går och man börjar åkalla de onda andarna. Man utför ritualer och demonceremonier och det är massa grejer. Och på denna ö så finns det en liten stridsenhet, ett SWAT-team, en liten pingkyrka. Som står mitt i detta mörker och vägrar att ge sig. Och predika Guds ord och ljus mitt i detta. Och vi bestämmer oss att vi ska åka ut dit. De ska ha en lovsångsnatt, den natten då man åkallar Satan över hela ön. Då ska ljuset få bryta fram, så då ska man lovsjunga och tillbe hela den natten. Så vi kommer dit och man har förberett och vi är utomhus för att det är så mycket folk. Och vi står på den här ömiljön bland palmerna och man ställer upp stolar. Och sen börjar vi lovsjunga. Vi börjar prisa. Det är blandat med lite vittnesbörd, det är blandat med lite folk. Det är en där församling som har varit... skulle ha dött, men när de bad för henne så blev hon levande, så man har också en tacksamhetsfest för att Gud gav tillbaka livet och alla är där tillsammans. Och någonstans när det börjar närma oss natten där vid tolvsnåret, då hör man mellan låsången, så hör man trummorna runt om, man hör ljudet av hundar och vad det nu är som ylar och har sig, alltså man märker att det händer saker här. Mot natten efter en stund där så brakar det loss mitt i lovsången och folk bara fara ut i manifestationer. Ramlar på marken och skriker och ålar sig och onda andar börjar manifestera sig mitt i det här som händer. Jag och vårt team, och vi är några stycken där och några som är där, får gå direkt dit och vi får börja be för de här människorna och vi får börja tala i tungor och vi får börja kasta ut onda andar. Precis. Som bibelordet säger. När vi sitter där och befriar de här människorna. Som alla blev friade. Jag vet inte någon som var kvar i det tillstånd de var. Jag kommer ihåg att de sa det. En av pastorerna, han kom fram och så var han lite orolig. Pratade med en annan som sa så här: du pekade på mig och någon mer. Är det okej för dem, tror du? Jag tror att de blir rädda liksom. För de vet att här i väst så händer det inte så mycket. Vi är lite ovana med det. Vi gärna gör så här och säger att nej, men det finns inte. Och så säger hon så här: du, de har varit och predikat i Afrika, det är ingen fara. De är vana. För stora delar av världen är det här inga konstigheter. För oss är det fortfarande lite konstigt. Även om jag tror att det finns på samma sätt här. Men vi bad för dem. Och de fick bli befriade. Den sista raden på bibelstället, och lovsångarna, ni kan få komma upp. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När Paulus verkade, det vi läser i Guds ordet, så gjorde han det i kraft av den helige ande. Han gick ut tog sitt ord och han gjorde det i kraft av den helige ande i förkunnelsen av Jesus. Han förkunnade Jesus, han manifesterade Guds rike och Herren gav sitt bekännelse till den förkunnelsen med tecken under. När jag bad för sjuka eller drev ut onda andar så gjorde jag det med samma heliga ande. Följt av förkunnelsen av Guds ord. Och Gud bekände sig till den förkunnelsen. När du går ut idag så gör du det i samma heliga ande. När du predikar och vittnar om din tro. När du tar steg i tron och börjar leva ut Markus 16. Så gör du det med samma heliga ande. Och Gud kan få vara med och bekräfta det med de tecken och under som följer. Någonting jag har lärt mig under de här åren i min vandring med Gud och i vandringen med den helige ande är att vi kommer lätt till en plats, framförallt när vi ser mycket saker hända, att vi börjar söka kraften. Vi börjar söka miraklerna, vi börjar söka undren. Man vill bara ha det här. Till slut så formar man hela sitt liv, hela sin teologi, ibland till och med sin kyrka efter att se Gud manifestera sig. Och så upptäckte jag att det börjar försvinna. Det händer inte saker längre. Men vad är det som händer? Jag gör ju allting i manualen. 1, 2, 3, steg A, B, C. Och man börjar leta efter olika saker i sitt liv. Och Gud fick påminna mig i öknen att vandra med anden, det är att vandra med hans härlighet. Hans härlighet finns i hans närhet, gemenskap. Vår tro på Gud, vår vandring med helige ande är en kärleksgemenskap. Det är en intim relation. Utifrån det kommer kraften, absolut. Där kommer dynamis. Men det måste vara grundat i min kärleksrelation. Jag kommer till Gud inte för att få kraften att frälsa min vän eller se en sjuka bli. Utan jag kommer till honom därför att jag är så desperata för att umgås med honom. För att få ha hans närvaro i mitt liv. Att få känna han. Att få vara där. Från den platsen kan Guds rike börja etablera sig. Men när jag tappar det, då måste Gud ibland få in oss igen. Så när vi söker andens gåvor, när vi söker det här övernaturliga, vilket vi ska göra med allt vi är och allt vi har, så ska vi inte fastna i förhållandet att vi bara söker de yttre manifestationerna av Guds kraft. De finns där, men vi söker Guds hjärta. Guds hjärta. Och utifrån det så kan vad som helst hända. Jag tänker att det finns olika människor med olika behov. Idag tror jag att du finns här som vill uppleva dopet i den helige ande. Att få bli beklädd med kraft ifrån himlen. Frågan går ut, låt mig få vara den Paulus idag. Med vilken tro har du bekänt dig till? Är du döpt med den helige ande? Om inte, sök min vän. Kom fram redan nu, men fortsätt söka oavsett vad du får eller inte har. Sök kraften i den helige ande. Sök att bli beklädd med kraften. Jag tror också att det finns en inbjudan för dig som har vandrat starkt med den helige ande, men känt att det har klingat av. Där du egentligen handlar om att du ska etablera tillbaka relationen till Gud. Inte så mycket som funktionen, utan relationen. Där du behöver sätta ner tillsammans med honom som du har levt med så många år. Där relationen bara blivit en relation på slentrian. Ni umgås, ni känner varandra. Det har aldrig varit något problem med att ni funderar på att lämna varandra. Men det är någonting som bara går på rutin. Där passionen måste väckas upp igen. Där ni måste börja umgås med varandra. Lära känna varandra, bli förälskade igen. Och då finns det en inbjudan från Gud som längtar efter dig. Att få uppleva den här förälskelsen, den här första kärleken. Den här radikala, opolerade, knasiga tron. Som skapar möjligheterna för att allt ska kunna hända. Och att han ska kunna verka i och genom dig. Jag förbereder här idag. Kom och sök dem. Sök den helige ande i där du sitter. Tala med honom. Bjud in honom i ditt liv. Säg att han har tillträde till dig. Och låt Guds ord från denna dag bli levande. När du läser det, när du sitter med din kaffekopp och sommarverandan och läser dina rader. Vad kan det här innebära för mig idag? Kan det här vara på riktigt för mig? Och våga tro tända någonting. Amen.